Så roligt att jag får stå här. Det är inte varje dag som jag får det. Ofta står jag där ibland, eller här, eller ja, någon annanstans. Men det här var länge sedan som jag stod. Jag heter Hanna Kvist. Jag har varit med i den här församlingen i 11-12 år ungefär. Jag har arbetat några år i församlingen som barn- och ungdomsledare. Jag hade Klara Rosamn i barnkör och John i konfirmation. Ja, så vet ni lite grann där. Nu är jag gift med Carl Kvist som ofta sitter där uppe. Och vi har tre högljudda, underbara pojkar som brukar springa runt här. Ja, de håller oss sysselsatta och gör oss gråhåriga också samma gång. Livet är i ständig förändring. Jag har växt upp i en kristen familj och har under min uppväxt funnits med i lite olika sammanhang och fått växa till den som jag är idag. Livet formar oss. Och förhoppningsvis så får Gud vara med och forma oss också. Och jag tänker att det är någonting att ha med sig i dagens predikan som handlar om hur vi hanterar uteblivet helande eller uteblivna bönesvar. För det behöver inte bara vara ett helande vi ber om, utan det kan vara andra saker som vi upplever att Gud inte svarar på. Ja, men och hur hanterar vi det här när Gud inte svarar? Det är ett område där vi måste vara väldigt ödmjuka för vad Gud har visat oss genom livet. Vi har kommit olika långt på våran vandring. Och genom Guds nåd så växer vi i tro närmare Jesus varje dag. Men låt oss tillsammans idag försöka komma lite närmare Guds hjärta i den här frågan och möta varandra med den kärlek som Gud har visat oss. Jag skulle vilja till en början börja med ett citat som min mamma brukar säga till mig. Att inget ont kommer ur Guds hand, men allting kan han ta i sin hand. Och jag är övertygad om att Guds suveräna sätt att ta hand om våra ibland svåra situationer är det som gör att vi ibland kanske undrar om ja, men det kanske var Gud som skickade mig det där onda. För att han fixade det så fantastiskt bra till slut. Men Gud är en god far. Hur ska vi då hantera de här uteblivna svaren? Ja, visst älskar vi när det kommer helande berättelser och Gud griper in och gör mirakulösa under. Både i stort och i smått så är det fantastiskt och det styrker våran tro. Men om vi själva står i en situation där bönesvaret kanske dröjer, då kan även en sån berättelse kanske ge en liten bismak av bitterhet. En liten besviken bismak. Ja, det är ju underbart. Men varför svarar Gud på den bönen och inte på min bön? Varför? Ja, precis. Varför hjälpte Gud till i den situationen? Varför får vissa svar på sina böner och inte andra? I Matteus 7:7 så kan vi läsa: be så ska ni få. Det låter ju så enkelt som man tror att man kanske förstår det. Men så kommer vi till de där situationerna där det inte är så enkelt. Och där det i alla fall inte är så snabbt och definitivt som det låter. Be och få. Jag tänkte att jag skulle ge lite av min bakgrund i den här frågan. För några veckor sedan så var vi sjuka hemma, Kalle och jag. Det var feber och det var sängliggande och det var akuten besök och det var smärta. Och våra tre pojkar var friska. Det var ju härligt, men väldigt svårt att ta hand om tre väldigt friska pojkar när man själva inte står på benen riktigt. Så vi bad genom tårar, eller jag grät om Kalle bad kanske. Men i stundens mörker så tycktes Gud ganska så tyst. Mina anteckningar inför den här predikan om uteblivna bönesvar låg på bänken och de liksom hånade mig när jag gick förbi. Så jag var tvungen att lägga någonting över dem så jag inte fick se dem hela tiden. Men till slut så gav febern med sig och vi blev friska. Våra föräldrar kom och underhöll barnen så vi fick återhämta oss lite grann. Och visst var det ett bönesvar när hälsan kom tillbaka. Men just i stundens mörker så tycktes Gud tyst. För några år sedan så hade vi en annan situation här i församlingen. Vi hade en ung flicka som fick en hjärntumör. Och när jag fick höra det så var jag väldigt ledsen. Men jag fick på en gång till mig berättelsen i Matteus 9 om när Jesus uppväcker en 12-årig flicka från döden. Jag var helt övertygad om att Gud kommer att gripa in i den här situationen. Vi var många som bad och jag tänkte att självklart kommer Gud att göra ett stort mirakel och doktorer och sköterskor kommer komma till tro och det kommer bli helt fantastiskt. Jag var övertygad om det. Men hon dog. Varför var det så? Hur många måste tro och be för en sak för att det ska bli så? Eller vilka är de här villkoren som Jesus inte berättar om i be så ska du få? Finns det någon liksom undertext som vi inte ser? Eller vilka är de tre stegen till ett fantastiskt helande? Ja, det undrar man ibland. Men faktiskt så är det så att även i Bibeln så kan vi läsa om obesvarade böner. Jag tänkte jag ska läsa för er i andra Korintsebrevet. Kunde jag ju lagt ett bokmärke. Kanske jag hade. Nästan. 12 och 7 till 9. Där är det Paulus som berättar så här. Eller? Ja. För att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade, min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Just uttrycket en satans ängel är kanske ett uttryck som jag inte brukar använda för mina plågofrågor. Men Paulus uttrycker sig så. De visar lite oeniga om vad det var exakt. Och det kanske inte faktiskt är poängen just i den här texten vad det var. Utan det mest intressanta är att Paulus faktiskt inte fick det som han bad om. Och det finns fler i Bibeln som det berättas om som inte får svar på sina böner i det här livet. Och om vi tittar lite mer på dem och tittar på hur de handskades med den situationen, då kanske vi kan få lite tips på hur vi kan handskas med våra svåra situationer. Så vi tittar på Paulus igen. I andra Korintierbrevet 4 och 16-18. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd som varar ett ögonblick väger lätt och breder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det här hittar vi mitt i ett brev som är skrivet till de kristna som levde i Korint på 50-talet efter Kristus. Korint var en stad som präglades av en livlig handel, industri, kultur, filosofi. Det fanns många avgudatempel och det fanns liksom en lyx och omoral och utsvävningar som präglade den här staden. Församlingen var en brokig församling. Det var många omvända greker och även kristna judar. Och det fanns väldigt stora sociala klyftor i den här församlingen mellan rika och fattiga. Man hade delat in sig i lite olika grupper och höll sig till olika läror fast man var i samma församling. Och det fanns alla möjliga problem som Paulus tar upp och också tillrättavisar dem för. Det var inte en perfekt församling. Men Paulus kallar dem ändå för Guds församling. Han försöker föra dem till ett rätt perspektiv i det som kunde vara svårt. Han pekar på Jesus och den väg som hans efterföljare har att gå. Han lämnar dem inte i sticket utan kärleksfullt så förmanar han dem och förklarar för dem. De är viktiga för honom. Vi är också Guds församling. Och Gud har inte gett upp om oss heller. Vi lever här i nöd och i sorg. Men vilket perspektiv har vi? Är nu allt vi ser? Är det just här och nu som vi hör hemma? Jag tror att vi behöver höja våran blick. När vi är mitt i nöden, då känns den inte som ett ögonblick som Paulus talar om här. Den är outhärdlig. Men Bibeln säger att den ändå väger lätt i jämförelse med det som kommer. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår inre människa är den som kom till liv genom Jesu död. Och varje dag som vi säger ja till Jesus på nytt så växer vi närmare honom. Närma er mig så ska jag närma mig er. Står också i Bibeln. Och det här är sådana löften som vi kan välja att hålla fast vid när det stormar. Vår nöd här är som ett ögonblick sedd ur ett evighetsperspektiv. Lite senare i kapitlet så säger Paulus att vi lever här i tro utan att se. Och även i Romarbrevet 8 och 18 så säger Paulus: jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Den äldsta av våra söner har lärt sig att cykla. Och nu så tragglar vi lite med nummer två. Det är inte helt lätt när man ska lära sig att cykla. Det är väldigt lätt att man tittar ner på sina fötter. Om de sitter rätt, om de är på pedalen eller av. Och vart är styret. Och vart, ja, det är inte helt enkelt. Men det är också väldigt, väldigt svårt att cykla om man tittar ner i marken. Om man då inte träffar en lyktstolpe eller en parkbänk först så kommer man till slut att åka dit man hamnar. Rakt ner i asfalten. Man måste faktiskt höja sin blick. För dit man tittar kommer man. Det kanske är en lite haltande bild om man drar den för långt. Men lite på samma sätt ändå är det ju i våra liv. Att vi behöver höja våran blick och se mot vårt mål, Jesus. Så det första jag tänker att vi kan göra för att hantera våra uteblivna bönesvar är att höja våran blick och se in i evigheten på Jesus. För i honom så har vi allt. Det andra, Christer har lärt mig att tre punkter är det bästa. Så det är tre och nu är vi på tvåan. Ja. Det andra vi kan göra när bönesvaret dröjer är att vi faktiskt får uttrycka våran sorg och ilska. Eller vilka känslor det nu är som vi känner. Vi behöver inte låtsas att vi är så glada och så välsignade. Utan vi får tillsammans med kristna genom hela Bibeln uttrycka våran frustration och våran ångest inför Gud. I Saltaren kan vi till exempel få hjälp att sätta ord på saker som vi känner. Och det kan faktiskt vara ganska så skönt att bara få bejaka någon annans ord som sina egna. När man är för trött att sätta meningsfulla ord i rätt ordning. Vi kollar lite i Saltaren hur det kan låta. I Saltaren 10, psalm 10, så står det så här. Varför är du så långt borta och gömmer dig i nödens tider? I psalm 55 kan vi läsa. Lyssna Gud till min bön. Dölj dig inte när jag ber om nåd. Hör på mig. Svara mig i mitt bekymmer. För jag är utan ro. Jag måste klaga. Ja. I psalm 102 kan vi läsa. Herre, hör min bön. Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd. Vänd ditt öra till mig. Skynda dig och svara när jag ropar. Det är med stora och dramatiska ord som psalmisterna uttrycker sina känslor. Varför Gud? Lyssna Gud. Göm dig inte för mig. Och Gud är inte rädd för våra känslor utan han tål att höra dem. Och jag tror att vi också kan behöva sätta ord på vad det är vi känner för att kunna gå vidare. Men det intressanta i de här psalmisternas fall är att efter att de har utgjutit sin sorg och sin frustration, vad gör de då? Vi kollar, psalm 10. Varför är du så långt borta? Den psalmen slutar med Herren är konung, alltid och för evigt. Du, Herre, hör de förtrycktas längtan och du ger deras hjärtan mod. Du vänder ditt öra till dem för att ge den faderlöse och förtryckte rätt. Människor av jord ska inte längre vålla skräck. I psalm 55 som sa, lyssna till min bön, göm dig inte för mig. Det slutar med, kasta din börda på Herren. Han ska uppehålla dig. Aldrig ska han låta den rättfärdige vackla. Och psalm 102, dölj inte ditt ansikte för mig. Slutar med, men du Herre är densamme. Dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo i trygghet och deras efterkommande ska bestå inför dig. Så trots stor frustration och ilska och ångest så landar ändå psalmisterna i en förtröstan på Gud. De väljer att efter att ha sagt allting ändå lita på och stå på Guds löften. De höjer blicken från sitt nu till Guds rike och hans löften. Och det finns även många sånger av idag som bär denna förtröstan som vi kan hitta i psalmerna. När jag är trött och i beråd, låt mig bli funnen i din nåd. När stormen yr kring strand och skär har jag mitt säkra fäste där. Jag är svag men ändå stark, arm och fattig, ändå rik. Jag var blind men nu jag ser, allt som du gjort, allt som du ger. När jag är trött av vägen och allt som möter här. En liten stund med Jesus och allt, ja, allt är väl. Jag tror att vi kan använda de här sångerna som våra verktyg. Att försöka sätta ord på det som vi känner. Och hitta till de löften och de ord som Gud har talat till oss. Löften som du kan hålla fast vid och stå på. Så hur kan vi alltså hantera obesvarade böner? Vi kan höja våran blick och vi kan utgjuta våran själ inför Herren. Och det sista jag skulle vilja belysa här är att vi är tröstade för att trösta varandra. Vi går tillbaka till Paulus och Korinterna och läser i andra Korinterbrevet 1 och 3-4. Ja. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta de som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. All tröst kommer oss till del för att vi också ska trösta varandra. Man är inte kristen själv. Jag behöver ett sammanhang där jag får stöttning av andras tro när det är tufft. Av andras böner när jag inte orkar att be. Att våga lägga sig i varandras liv. Kärleksfullt och ödmjukt. Med syfte att ge Guds tröst. Den tröst som han har gett till oss. När vi var sjuka hemma, då hade jag kontakt med en kär vän som också är lite sjuk. Och vi bad för varandra och vi tröstade varandra. Det är församling när det funkar som bäst. När den här unga flickan dog i hjärntumör, då fick vi gråta tillsammans och vi fick trösta varandra. Mitt i det fruktansvärda och obegripliga. Och det är församling när den är som bäst. Och vi ska titta lite mer på Paulus i Filipperbrevet 1 och 23. Kogalfil. Vad sa jag? 23. Där står det så här. Paulus säger: jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Ja, det vore mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Och då jag är övertygad om det så vet jag att jag ska leva och bli kvar hos er alla. Och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Paulus börjar bli trött. Han ser fram emot att komma hem till Jesus. Men hans kärlek till människorna är så stor att han vill finnas kvar och hjälpa dem. Hjälpa dem att se Guds löften och trösta dem i deras nöd. Och min bön och längtan är att vi ska gripas av samma kärlek till varandra. Att vi tar ansvar för varandra. Ansvar för att min bror och min syster ska veta att Gud älskar dem idag. Inte på ett allmänt lite glättigt sätt utan på ett djupt och gränslöst sätt. Att vi kan hjälpa varandra att höja blicken när bönesvaret inte kom. Att vi kan hjälpa varandra att uttrycka våra känslor. Gråta med varandra när livet är tufft. Att vi kan låta Gud skapa en atmosfär där vi är okej som vi är. Och där vi är möter varandra med Guds kärlek. För du är så viktig i den här församlingen. Och dina gåvor är det som låter Gud göra skillnad. När du inte använder dina gåvor, då är vår församling en mycket fattigare plats. Du kanske är den som kan trösta den som gråter. Du kanske är den som kan sjunga sånger om Guds löften och ingjuta hopp i församlingen. Du kanske är den som kan hjälpa oss att höja våran blick och se in i Guds rike. Det är inte meningen att en ska ha alla gåvor och fixa allting i församlingen. Utan i församlingspusslet så är vi alla en del, en bit. Och jag tror att du vet hur frustrerande det är när det fattas bitar i ett pussel. Det är inte roligt. Vi är församling och alla har en gåva. Och utan din gåva så är vi en fattig församling. Paulus, han ville tjäna sina medmänniskor med den kunskap han hade fått. Det var hans gåva. Han hade gått i rätt skolor, hos rätt lärare. Han hade kunskap. Och han såg att det var viktigt. Vilken gåva har Gud gett till dig? Jag växte upp i några olika församlingar. För vi flyttade runt en del när jag var liten. De flesta sammanhang som jag hamnade i var ganska så karismatiska. Jag var till exempel med i en barngrupp som hette GRB, Guds radikala barn. Då var jag alltså 8 år ungefär och väldigt radikal. Ja, men sen när jag varit äldre och gick bibelskola så öppnades mina ögon för att det finns en väldigt stor variation av kyrkor och sammanhang. Men att Gud faktiskt får ta plats i alla dessa. Och min kärlek till församlingen är så stor. Den är ett Guds verktyg. Full av operfekta, sargade, sårade människor. Men så vacker och så fantastisk i sin bräckliga form. Vi kollar Paulus ord en gång till. Andra Korinthierbrevet 4, vers 6-7. Ty Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån oss. Hur hanterar vi uteblivna bönesvar? Vi höjer våran blick. Vi uttrycker våra känslor inför Gud. Och vi tröstar varandra med den tröst som vi själva får av Gud. Och tjäna varandra med de gåvor som vi har fått ifrån Gud. Amen. Tack Jesus för den här stunden. Tack för de ord som du har gett mig. Låt det som har varit ifrån dig idag få hänga kvar hos oss och trösta oss. Och låt det som bara varit från mig själv få rinna av och blekna bort. Tack för att jag får vara ditt redskap. Och tack för din underbara församling. I Jesu namn. Amen.